och välkommen till Vårt svenska liv. Jag är ju Gry och du är Victoria.
Jajamän.
Hur är läget?
Ja, men det är ganska bra. Men jag känner mig också lite dränerad. Jag tycker att jag har fått tampas med olika personer som har dränerat mig på energi nu sista dagarna faktiskt. Stött på folk i lite olika sammanhang. Man bara känner att...
Puckon.
Ja, men puckon. Sådana här som man bara känner att nej, jag orkar inte. Ja, men då läste jag så himla rolig notis i lokaltidningen. Precis innan, ja, precis innan du dök upp. Och jag bara så här tänkte att gud, det här måste vara världens snällaste person. Och då var det en man som hade lämnat in sin bil på lagning här i Nacka på en bilverkstad. Och de hade sagt att det tar 2 dagar, du har fel på kopplingen.
Mm.
Och han hade kommit tillbaka efter 2 dagar, då var den inte klar. Och så hade det tagit 1 vecka, 1 månad, flera månader. Nej. Han hade ringt och ringt och ringt.
Gud.
Och efter 1 år så går han och hämtar, eller åker han och hämtar ut bilen. Och tar den till en annan verkstad för att fixa den. För det var inte ens fixad efter
inte bara världens snällaste utan kanske också världens... Ja, gud vad roligt.
Och jag tänkte så här,
tålamod.
Ja, tålamod. Jag tänkte så här, gud vilken härlig människa. Men också så här att folk är så himla olika. Jag bara slås av det hela tiden.
Och ofta tänker man väl att folk är lite pundiga. Va? Men tänk om alla var lika perfekta som oss.
Ja, ja, gud vad världen skulle vara perfekt. Men och det var så roligt också det här med... Ja, men vi har ju pratat mycket om det tidigare. Att vårt sätt att arbeta idag med allt detta prestationsfokus.
Ja.
Alltså det måste ju ändå driva folk till vansinne.
Ja, det
alltså,
tror jag.
Både jobbet och privat.
Ja. Där har du rätt, tror jag.
Och alltså det är så sjukt. Alltså jag skrattar nästan. Men jag tänker, hur är det möjligt? Alltså i Tyskland så är den största massmördaren en sjuksköterska.
Är det han som Nils eller vad?
Ja,
så blev Nils en massmördare. Ja, det har inte jag. Jag har bara sett överskriften.
Nej, men det är så sjukt. Därför att han ville imponera på sina kollegor. Så han började ju ge injektioner som orsakade liksom systemkollaps i hela kroppen. För, alltså med syfte på att imponera för att han trodde att han skulle kunna återuppliva dem. Alltså han skulle ju rädda deras liv. Och alltså mellan 80 och 100 patienter dog.
Och det gick ingen vidare. Men usch.
Nej, men visst, ja, alltså det är så tragiskt, men det är också så här helt sjukt. Hur kan det gå så långt innan någon upptäckte?
Ja, men vad hemskt. Prestation, ja.
Men du, en annan grej som jag tänker då på en helt galen personlighet. Det måste ju ändå vara i Frankrike. Där man för några år sedan på Franska Telekom... jag tror det hette också Orange. Kommer du ihåg det?
Ja, just det. Ja,
det kanske finns
Orange kanske till och med.
Ja, precis. Ja, men de i alla fall, det gick ju väldigt dåligt för bolaget. Så de fick ju uppdrag att säga upp 20 000 medarbetare och omplacera 10 000. Alltså det här är en helt enorm...
Om man tänker fransoserna inte är så här mjuka.
Nej. Så vdn, han tog ju det här på största allvar. Och man kan ju verkligen säga att han visade inget empatiskt ledarskap. Utan hans strategi för detta var helt enkelt att få medarbetarna att känna sig så obekväma och olyckliga så att de skulle säga upp sig.
Nej, men...
Och vet du att han hade till och med sagt att antingen går de ut genom fönstret eller ut genom dörren.
Nej, men är det sant? Var det 20 år sedan?
Så nej, det är bara några år sedan.
20 000 var det du sa.
Ja, 20 000. Och vet du vad?
Jäklar.
Över 35 personer gjorde självmord i den här processen.
Vet du, det här har jag hört om någon annanstans också. Det är ju förfärligt.
Ja. Nej, men då bara så här, personligheterna, ytterligheterna och alla dessa galna människor som man träffar på i livet.
Ja, och när du säger ändå på jobbet.
Ja.
Så jag är ju lite så här mer intresserad av det här mellanmänskliga som du vet. Det är ju min grej. Och det här med hur olika man är på jobbet. Den här vdn var säkert inte så ung.
Nej.
Och idag så, jag läste, DN har ju grottat lite i det här generellt med ålder och arbete och arbetsplatser och så. Och idag så säger man att vi är ungefär 5 generationer på arbetsplatserna.
Mm.
Och då definierar man inte generationen som släktgenerationer utan
nej.
Det är liksom lite dryga decennium.
Ja, ja, okej.
Okay. Där millennials då är de yngsta. Och våra föräldrar, de som är lite äldre än dem, är de, eller ja, mina, för dina är ju så unga, är de äldsta. Och de är väl i och för sig på väg ut.
Ja.
Men hur otroligt olika. Jag kan inte säga att varje generation är så olika.
Nej.
Men om du tänker dig från de som är födda på liksom 30-talet och millennial som nu kommer ut i arbetslivet, hur extremt olika det är.
Mm.
Och han måste ju vara helt, det måste vara en ganska gammaldags chef. Man säger ju att ja, det är som fem generationer. Och den tysta generationen kallar man dem som är födda innan, eller ja, när andra världskriget tog slut, fram till 44.
Men de är egentligen pensionärer idag.
Ja, men de är ju det. Eller, jo, det får man väl ändå säga. Ja. Mina föräldrar är faktiskt födda 44, de är 75 år. Pappa jobbar ju fortfarande.
Ja.
Men han är konsult. Så man får väl i och för sig säga att den generationen absolut är på väg.
Men han får fasa ut den ur arbetslivet, ja, i alla fall.
Men det är ju en generation som ändå alltid, de har ju ridit på en positiv våg hela sitt liv egentligen. Det har varit uppbyggnad och positiva tankar hela tiden. Sen är det baby boomers som är från 45 till 64, ja, roughly. De är ju också ganska, även om det var lite mycket negativt på den tiden, Vietnamkriget, kalla kriget har präglat dem mycket, så det har ändå varit väldigt mycket uppbyggnad och positiva positiva vindar, om man säger, i samhället.
Det är mina föräldrar då i den åldern.
Ja, när är de födda?
51 och 52.
Ja, de är, och ifrågasätter ofta gamla värderingar, är beslutsamma, säger man. Sen har du generation X, och det är vi, från 65 till 84.
Ja.
Präglas av att de är ganska lojala, har en stor tillit till sig själv. Vi var ju med om månlandningen, Palmemordet, oljekrisen, kärnkrafts... vad säger man?
Omröstningen.
Precis. Ja. Och för då blev det väldigt mycket tv-serier och liksom kändisar, reality och sådär. Så det är vi då. Sen har du generation Y från 85 till 2000. Där är det mycket förverkliga sina drömmar. De ingår gärna i globala gemenskaper och de är liksom världsmedborgare. Och de är realistiskt optimistiska, vilket jag tyckte var en rolig förklaring. För de var det ju då Berlinmurens fall ska ha präglat den här generationen.
Ja.
EU gick vi med i.
Vad spännande, för jag tycker liksom att det är ett starkt minne för mig från när jag gick på högstadiet, Berlinmurens fall.
Ja, och då ska jag nämligen gå vidare. Jag ska bara ta klart den här. EU och mobiltelefonen då. Och sen generation Z som är millennials. Och de är ju födda från 2000 och senare. Och de har ju då aldrig varit utan mobil. De har alltid haft Google i sin mobil, kan man säga, så länge de kan komma ihåg. Och det som präglar dem är förstås smartphonen och internet. Och 9/11 är väldigt stora saker som har hänt då.
Ja.
De här präglas jättemycket av sociala medier, satsar på sig själva. Värdesätter inte en akademisk utbildning på samma sätt som tidigare generationer. Och det är ju för att de har sett då att det kan ju gå bra ändå.
Ja, precis.
Men så ska jag säga att man präglas, det här är ju, de här generationsuppdelningarna är ju forskar, det är ju liksom en forskarmodell, en vetenskaplig modell. Och ändå väldigt många är ju övertygade eller överens om att det här är liksom på riktigt. Sen är det ju inte alla som säger att man kan dela in folk så att det blir alldeles enkelt att göra för ålder. Men vi präglas mest, våra värderingar sätts mellan att vi fyller 16 och 24. Så därför så förstår jag att det passar in på dig när vi pratade om generationen efter oss.
Ja.
För det är ju då vi ändå blev
det,
stora. Som vi igen.
Ja, eller blev vuxna. Ja, just det.
Och, men om man ska ta liksom på arbetsplatsen då. Det, varför jag egentligen började intressera mig för det här. Det var ju för 2010 så hoppade jag av jobbet. Jag sa upp mig och så började jag plugga. Var jag tillbaka 2 år på universitetet. Och nu borde jag kunna snabbt räkna ut hur gammal jag var då. Men det är ju 9 år sedan i alla fall. Så jag var ju 36 blir det va? Eller något, 38. Och jag var ju, absolut, jag drog upp medelåldern ganska mycket där. Och då började det bli, när man hör de här, alla de här som var så mycket yngre än mig. Jag gick ju på magister eller masterprogrammet då. Så de var, jag hade ju ändå pluggat ganska länge och de var också på väg ut i arbetslivet för första gången. Då var det så uppenbart att de här människorna, de är ute efter någonting helt annat än vad jag var.
Ja.
Alltså, eller kanske inte var, men de, det var speciellt
i den åldern du var nu eller när du pluggade?
Där, då.
Ja, ja, okay.
Jag var ju liksom, jag hade pluggat klart, jag hade fått mina barn, jag hade jobbat i 10 år blir det va? 10-12 år redan. Och det var speciellt en gång en kille som jag skrev uppsats med. Han var på en, sprang iväg på en intervju under tiden vi satt och jobbade. Och han var så himla peppad innan. Tommy hette han. Han var skitduktig. Och det ska bli så kul. Och det tror jag var på en bank han skulle. Och det ska bli så här. Vad, undrar vad de kan erbjuda mig på den här arbetsplatsen. Och så där. Och så kom han tillbaka så nerslagen. Men egentligen inte för sin egen skull mest. Utan han hade alltså träffat på en kvinna som var född. Hon var säkert född ja, slutet av 60 eller 70, kanske 1970 eller någonting. Så hon var ju inte jättegammal.
Nej.
Och det hade blivit helt krock. För hon, han hade ju då kommit dit.
Mm.
Och så hade han tänkt, vad kan de här erbjuda mig?
Mm.
Och hon satt där och var intresserad av, vad kan du ge oss som arbetsgivare?
Mm.
De hade ju inte funnit varandra överhuvudtaget.
Nej, vilken klassisk situation egentligen.
Men visst är det. Ja. Och det var så himla intressant. Det var liksom då det började så här singla ner att vi är så, och varje generation tycker ju alltid att nästa generation
ja.
Är lat och bortskämd och ja. Sådär. Och det kan man ju i och för sig få tycka, men på en arbetsplats ändå.
Mm.
Jag undrar, jag har ju inte någon kontakt med honom nu, men det är så typiskt hur, eller det var så roligt hur, ja men hur fel det blev.
Mm.
Och om man ska, jag liksom, man tänker så här på en skala, att vi säger att de äldre är i ena änden av skalan och de yngre är i andra.
Ja.
Så finns det så här, lite olika saker som är väldigt typiskt då, mm. för de här. Och det ena är hur man ser på jobbet. Till exempel, de äldre säger, vad glad du har ett jobb. Man ska att man har ett jobb.
Mm.
Man fogar sig, man har respekt för chefen. Man fogar sig i vad chefen säger. Medan som yngre då, är mer så här, vad kan arbetsgivaren ge mig, som jag sa. Man har inte så mycket respekt för chefen.
Nej.
Man tänker att man är, man vill ha kul på jobbet. Man vill liksom, man har helt andra värderingar.
Ja.
Och jag bara tänkte på dig, du har ju ändå haft personalansvar i ganska många år nu.
Mm.
Kan du känna igen, har du haft alla liksom... Mm.
Alla åldrar, ja. Alla generationer, ja. Absolut. Och det skulle jag nog säga att jag har just nu också.
Mm. Kan du känna igen...
Beskrivningen?
Ja.
Definitivt kan jag göra det. Men... alltså ja, jag försöker tänka till här nu. Därför att jag tror att absolut den här känslan av att glad att du har ett jobb, men den har också suddats ut under de här sista åren tycker jag. För man har ju jobbat ganska mycket med att ta eget ansvar på arbetet och ja men ni vet, chefskapet har också gått från att man är ju liksom en i teamet, det är en roll som man har.
Ja det är sant.
Ja, ja alltså det har hänt någonting i ledarskapet, vilket jag tycker är väldigt positivt, att ja, men liksom, det är ingen som dikterar utan man har olika roller och ansvar.
Mm.
Och det tror jag alla generationer har på något sätt, om man nu säger då den äldre generationen, har också kommit in i det mer på bara några år tycker jag.
För det måste ju vara en liten känsla av otrygghet då om man är på den äldre delen av skalan.
Ja.
Att det rubbas.
Jag kan berätta bara, för att jag jobbar ju som sagt med ganska blandad ålder i mitt gäng. Jätteroligt gäng, väldigt ambitiösa och innovativa. Men jag kan också känna att det som är roligt med de yngre, det är att det är ingenting som stoppar.
Hur menar du?
Nej, men det var en tjej som sitter hos mig och hon skulle försöka hjälpa till att lösa en manuell process.
Mm.
Och behövde robotikshjälp för att bygga en robotikslösning. Och så fick hon inte resurser, så hon tog en crash course. Så hon kunde bygga lösningen själv.
Det är coolt.
Ja, det är ju superhäftigt.
Ja.
Och jag menar bara att jag upplever ju att...
Hur gammal är hon? Det kan du...
Ja, om hon lyssnar på det här nu så kommer hon inte ihåg. Alltså tänker hon att jag inte kommer ihåg det. Men jag har för mig att hon måste vara runt kanske 28, 29, 30. Alltså jag har lite svårt att komma ihåg.
Men det behöver inte säga exakt.
Nej,
men
det är ungefär.
Ja.
Så hon är ju definitivt då det du kallar millennials då. Mm. Så att jag kan väl absolut se att det finns en stress hos den äldre generationen för att den är yngre faktiskt. Alltså det är som du beskriver, de är födda med tekniken.
Mm.
Ingenting är konstigt.
De är födda med teknik och de har lärt sig att bara testa.
Ja, precis.
Och ofta frågar jag har ju massa ljuvliga 30-åringar hos mig. De är mellan 28 och liksom 31.
Ja.
Och jag har bara fått höra att man har fått höra att de här 80-talisterna är så... Ja, så de, och det stämmer inte. De är så ambitiösa, vi har pratat om det förut.
Ja.
Och så, men de har ju de har inte den här spärren som jag kan uppleva att många äldre har, inklusive mig själv. Att de bara testar.
Ja.
Då är jag så här, hur gör jag här? Och då säger de, men prova.
Ja. Nej, men jag upplever också att de har mycket mer inbyggd, vad ska man säga, beteende. Mm. Att bara köra.
Ja.
Alltså så tycker jag. Men också, jag tycker det finns andra saker man ser. Exempelvis mail.
Mm.
Det är inte en kanal man använder så gärna, tror jag. Jag skulle nästan säga att jag upplever det som att man inte läser mejlen så på samma sätt. Och man responderar inte.
Tänker
på
du på jobbet?
Ja.
Och där kan, det stämmer inte hos oss. Det är så mejlintensivt och så mejltungt så att man blir helt koko.
Ja, men det är en stor skillnad. För jag har ju bytt jobb för några månader sedan. Mm. Och den organisationen jag kommer ifrån innan var ju verkligen en mejlbombingkultur. Mm. Inte alls samma här.
Gud vad det måste vara skönt.
Ja. Nej, men jag upplever att det inte är det. Det är inte så man informerar varandra.
Nej.
Och sen tänkte jag också på det här med, idag jobbar vi jättemycket med att implementera det agila arbetssättet. Och det innebär ju också att man jobbar ju som du vet i sprintar väldigt mycket.
Visst är det som definierar det agila arbetssättet?
Ja, precis. Ja.
Och sprintar om 4-5 veckor typ?
Ja, och i vårt fall tror jag det är mer 2 veckor faktiskt. Ah, det beror lite grann på, man ska egentligen ha rätt korta sprintar.
Mm.
Men det här ställer ju enormt stora krav.
Mm.
Du vet att... i mitt gamla jobb började vi med det. Och då, det var ju så här i början när du skulle uppskatta, vad kommer jag göra de närmsta 2 veckorna? Det var också en stor generationsfråga. Alltså, ja. Nej, men vad ska jag göra under de här 2 veckorna? Alltså det blir en... Alltså den här transparensen är inte kanske lika lätt, skulle jag säga, nej, för den äldre generationen. Och det kanske också så här mer att man jobbar mer långsiktigt med arbetsuppgifter. Men
ja, precis.
Den här, alltså det är inte något yngre och äldre, men jag tror att de yngre är lite snabbare med att ta ner det och bryta ner arbetsuppgifterna i små och korta.
För de har ju också jobbat väldigt mycket mer, jag tänker så här, vad heter det, sådana grupparbeten i skolan.
Men precis, jag menar, det kommer mer naturligt för dem.
Man tycker att, alltså jag känner att jag har lite grann håller på att byta grupp.
Mm.
Jag är ju lika gammal som jag varit hela tiden. Alltså jag är ju fortfarande född 1972.
Mm.
Men om jag tittar överlag på, jag kan nästan bara säga mitt eget jobb såklart. För jag har ingen aning om hela arbetsmarknaden.
Nej,
men
nej.
Att jag ser att jag är på väg att byta grupp och man plötsligt tillhör man de äldre.
Mm.
Och det har säkert folk sett att jag har gjort länge. Men jag har inte känt det så.
Nej.
Men jag känner det nu. Det är en väldigt speciell känsla.
Ja. Men känner du att du vill göra någonting åt det? Eller ska du tillåta dig att...
Nej, jag vill absolut göra någonting åt det. Ja. Men när du säger att det finns en stress så kan jag känna att det är bra sagt. För så kan jag också tänka.
Ja.
Att jag blir lite stressad av att jag kanske inte riktigt hänger med och kanske inte är efterfrågat på samma sätt.
Nej.
För att jag inte... Men det är svårt också att säga att jag inte hinner med. Det var någon annan som frågade, vad då liksom inte hänger med?
Ja.
Jag kan inte förklara riktigt, men jag känner att jag håller på att förflytta mig över i en annan grupp.
Ja.
Och kan, ja.
Men så kan jag väl se lite grann i arbetslivet hos oss i alla fall, att... Att, ja, men det är lite grann det jag nämnde, att man måste ta ett större ansvar som individ eller som medarbetare. Mm. Att verkligen säkra att du har rätt kompetens och att du fyller på.
Du brukar vara bra på att säga det faktiskt också. Och det är ju en jättebra fråga som alla som lyssnar och känner igen sig ska ställa sig. Är du beredd att göra någonting åt det?
Ja.
Jag tror att många tänker att det kan väl företaget får väl se till att fortbilda mig liksom. Men är du intresserad av att göra någonting åt dig själv?
Ja.
80-talisterna heter de ju inte, utan det är tydligen generation X. Du vet, kommer du ihåg i efterdyningarna av den här invandrarjätte 2016 hösten?
Ja, just det.
När vi fick så mycket migration här i Sverige, då efter det så gjordes en internrevision på Migrationsverket, minns du det här?
Jag kommer ihåg.
Där internrevisorerna skriver att handläggningstiderna har aldrig varit så låga på Migrationsverket som nu. Och då skriver rakt ut att det beror på att de som jobbar nu, handläggarna som är födda på 80-talet, de är för klena.
Ja.
De är för emotionella, de tycker det är svårt att fatta hårda beslut. Här har vi en generation som har skjutsats runt och blivit vana att vara i centrum av världen. Kan du fatta att de skrev det
Helt crazy. Ja.
Vilket det är helt crazy. Men det säger ändå en del om hur man ser på och tillåter sig att se på olika generationer.
Verkligen. Men upplever du att det är ett problem på arbetsplatsen där du är, att ni är olika generationer? Känns det som att det finns någon diskriminering eller någon gruppering? Inte vara diskriminering.
Nej, jag upplever absolut inte det, ska jag säga. Men jag kan ju förstås inte tala för... Vi är ju typ 250 på mitt kontor bara i Stockholm där. Jag tycker inte det.
Nej.
Jag tycker att tvärtom. Och nu är våran chef som är chef för hela avdelningen några år äldre än mig, men inte så många. Och hon är verkligen att hon omfamnar alla. Hon pratar så mycket om kompetenser. Hon gör det så bra. liksom, vilka kompetenser har vi, hur kan vi använda dem på bästa sätt och så. Och det är ju ett ganska snyggt sätt att kanske prata om, ja, man pratar inte om ålder, eller nu är vi inte särskilt många som är, det är jag och en till typ som är lite äldre.
Ja.
Annars så är ju alla andra liksom lite yngre.
Mm.
Och jag tänker, det måste ju också vara målet för en arbetsgivare, att skapa en miljö på arbetsplatsen där alla generationer kan trivas, känna sig trygga och liksom prestera sitt bästa.
Mm. Och jag vill absolut understryka att bara för man är ung och har lätt att lära och så är det inte så att den kunskapen är viktigare än någonting annat, utan man behövs i olika sammanhang. Men jag tror att i grunden så måste du vara väldigt intresserad av att utveckla dig själv, för annars kommer det att springa ifrån dig.
Ja, man måste fatta, tror jag, att du måste, det spelar nästan ingen roll vad du är intresserad av, du måste liksom göra det.
Ja.
Och sen är det ju någonting som jag tänker kommer med, alltså visst, jag kanske inte är vråldigital och jag har inte massa kompetens kring allt det digitala. Men det kan ju räcka, många av de yngre har det, men de har inte förmågan, och kanske liksom, man har mer en helhetssyn om man är bra på att ta ansvar och man är bra på att sålla och sådär. Så det måste man ändå tänka, att en senior person, senior är det ju ofta med åldern, inte alltid, men ofta hänger det ändå ihop. Så att man har mycket att bidra med. Men det är så himla bra det du säger. Är du beredd att göra någonting åt det själv? Ja. Jag tycker det är
Nej, men jag tror man absolut ska ställa sig den frågan. Och jag kan säga att jag ser på företaget där jag jobbar personer som har blivit omsprungna kunskapsmässigt, alltså kompetensmässigt.
Hur reagerar de?
Ja, men man kan ju se att det finns en oro. Antingen så har man jobbat väldigt länge i företaget och det har man kanske inte har gjort så mycket annat, och man tycker det är svårt att tänka till vad man skulle vilja göra.
Mm.
Vad skulle jag göra om inte det här fanns? Liksom? Så att jag tycker, och definitivt nu när man gör så stora förändringar som vi gör, där man ska gå mot det här agila i en helt ny omfattning än tidigare.
Mm.
Alltså det här är en jättesatsning på olika sätt mot det, att jobba. Och det kommer vara svårt, tror jag, att få med sig vissa.
Man pratar ju om ålderism.
Ja.
Och då handlar det ju oftast att man då utsätts för att man är äldre, och det är liksom en hämsko och så.
Mm.
Och att man, det påverkar produktiviteten ganska mycket, för man blir otrygg just.
Ja.
Så det som du sa om det här med att det är ett nytt sorts ledarskap idag. Där chefen inte längre sitter i ett eget rum, man sitter som du säger i mitten och man kanske inte pekar med hela handen och så.
Nej.
Jag tänker, får man, det är ju bara ett sätt att få ihop allt.
Ja.
Om du kan få med dig någon någon åldring, höll jag på att säga, på det tåget, och man känner sig trygg, så tror jag man ändå är.
Mm.
Men jag ska säga också bara att det visar sig att de curlar även på arbetsplatsen. Det är lite roligt, tycker jag. Curling-generationen, eller generationerna, de fortsätter att curla när de lämnar hemmet. Sina yngre kollegor på jobbet. Vilket jag kan tycka är lite gulligt på ett sätt. Och han, Anders Parment, som är, han är ju ganska stor inom den här forskningsområdet, honom som jag för övrigt hade när jag gick på universitetet, han var väldigt bra. Han säger att det kan behövas. Det är så himla tufft idag.
Ja.
Det är tufft på arbetsplatserna.
Absolut.
Så att det är nästan som att, alltså, vi behöver varandra. De som curlar behöver liksom få finnas till för de som är lite yngre, och de som är lite yngre behöver en curlinghjälp, höll jag på att säga. Men...
Ja, men man kan säkert hjälpas åt på ett helt annat sätt än vad man kanske gör idag också. Jag tänker att just det med alla nya plattformar, nya kanaler, bara att söka ett nytt jobb idag är en helt ny vetenskap. Om man inte har sökt jobb på 10, 15, 20, 30 år.
Ja, det gäller att man vet vad man gör.
Mm, men jag såg, det är ju många som söker på nätet efter ny personal. Bland annat på Facebook finns det olika grupper, beroende på vad man jobbar med och så. Och då såg jag bara en bekant där som var med i samma grupp som jag är. Och det handlar ju mycket om det handlar ju om kommunikation, marknadsföring.
Mm.
Och han då är det ju något företag som skriver där att de söker efter någon digital strateg på sociala medier eller något sånt där. Och ber folk DM om de är intresserade. Och då så ser jag den här bekanta, eller den här personen som jag känner lite grann, skriva att jag är intresserad. Men vad betyder DM?
Nej, men det är nästan sött.
Ja. Och vet du vad? Jag faktiskt lyssnade på några gamla avsnitt här. Jag hade trädgårdsarbete här förra helgen.
Ja.
Och lyssnade igenom lite grann faktiskt. Speciellt de här tidigare avsnitten. Och för er som är nya lyssnare så heter vi ju Bopodden i början.
Ja, just det.
Så att lyssnar man på de gamla avsnitten så hör man ofta att vi pratar om Bopodden.
Mm, de 31 avsnitten ja, till och med. Ja.
Men vi bytte namn helt enkelt. Mm. Och nej, men jag måste faktiskt säga att vi har ett karriärsavsnitt som heter Kan man göra karriär i sneakers?
Just det.
Och jag lyssnade faktiskt på det. Jag tycker att många av våra gamla avsnitt håller än.
Ja, det är roligt. Det är ett par till som är riktiga godingar.
Ja, men faktiskt. Jag blir lite glad att lyssna och blicka tillbaka. Det som jag märker är ju att många frågeställningar har ju kommit tillbaka men i en ny form.
Mm, just det.
En sak som jag tänker också på är att det har hänt ganska mycket i våra liv under de här åren.
Hur länge sedan är det 3 år sedan vi började?
Ja, men jag tror det. Var det inte
3,5
tror jag. Eller var det så länge sedan?
Ja, jag tror det faktiskt.
Ja, men i alla fall, det var så kul därför att då säger du i ett avsnitt när jag pratar att, eller vi pratar att, att du hade börjat se på Skam. Och du tänkte se det med Theo. Ja. Men du tyckte ju att han var en så okomplicerad tonåring.
Så att, sa jag det?
Ja, så att du tyckte nästan att det inte behövdes att se på Skam.
Oj.
Och jag tänker bara så här kul, bara så här reflektion. För vi har ju pratat ganska mycket om att egentligen är inte han komplicerad. Det är ju du som har haft väldigt jobbigt nu.
Ja, med tonårstiden. Ja. Åh, gud vad det har hänt.
Ja. Nej, men sen utöver det då så, jag måste ju bara säga det att några av de här gamla avsnitten har ju så gräsligt dåligt ljud.
Ja.
Det är väldigt blandat. Vi hade ju jättemycket problem med ljudet i början. Och en annan sak som jag reflekterar över är att du och jag är förkylda nästan hela tiden. Och jag liksom bara tycker att jag är världens friskaste människa.
Ja, vad roligt.
Men en annan grej som faktiskt är en stor skillnad också, det är ju att... då pratade vi mycket om ångesten att flyga kopplat till terrorism.
Aha, gjorde vi?
Ja.
Och gud, idag, det känns ju helt borta.
Ja, och idag så pratar vi ångest för att flyga ur klimatet.
Men, flygskam liksom.
Flygskam.
Så det är intressant. Det är ändå ett ganska snabbt skifte. Ja.
Och sen så tycker jag att när jag lyssnade att, men gud, vi har faktiskt gett en hel del bra tips och råd genom åren här.
Det har vi.
Man kan få med sig lite olika saker. Och pengar i livet, när vi pratar ekonomi tycker jag. FOMO, fear of missing out.
Ja, det var en eye-opener för mig.
Ja, vi pratade om skönhetsoperationer i underkniven.
Mm, just det.
Den var också,
undrar om man ändrar sig där, det skulle vara kul att lyssna igen.
Jag kanske hade,
blir jag lite mer rynkigare sen dess.
Jag är kanske lite mer öppen för det nu ändå. nej men verkligen, så ganska kul för oss i alla fall att lyssna tillbaka, och det är lite grann ett tidsdokument.
Ja, det är det, oavsett vad podden tar vägen känns det otroligt härligt att ha kvar det.
Men du, jag måste bara säga så här, jag gjorde ju, vet inte vad som hände, men jag satte ju på podden och när jag lyssnade och då blev det fel och jag höll på att skratta
ihjäl. Det är så snabbt.
Nej men lyssna här, så här blev det.
Tror du de fick någon bok? Nej, jag har inte suttit en sekund.
Det är så roligt.
Och håller på.
Kör på
den snabba. Du har säkert tänkt att du ska rensa i dina foton också, va?
Ja, absolut.
Det här var sent på kvällen.
Ja, det låter som att vi är världens party. Här har vi
en fotobok. Ja, men jag gjorde det 2012 senast. Och det är också så här, jag vet ju exakt hur mycket jag uppskattar det här. Och varför gör jag inte det?
Jag vet precis varför inte. Det är för att du lägger ribban alldeles för högt. Därför att när det blir så kaotiskt, då tror jag att kaos för dig tror jag skulle kunna vara pedanteri för mig.
Min pappa ringde här för några månader sedan. Hon var så här, ja, det där är nog galet med lyden i podden alltså. Jag sa, vad menar du alltså ljudet? Han tyckte det var något jättekonstigt med ljudet.
Ja.
Och så jag sa, men vad menar du? Kan du spela upp i telefonen? Ja. Och då kör han den där.
Det låter som att vi är superupprörda.
Då hade han fått på snabban, inte världens mest tekniska. Förlåt men pappa, men det var väldigt gulligt.
Nej, men det var väldigt kul. Men du, en sista grej då, eftersom vi pratade lite klimatångest här då. Mm. Jag fick faktiskt ett jättebra tips. Hur man ska tänka nu kring flygskam och...
Oj.
Eller så här, vi kommer ju inte sluta resa.
Nej,
det verkar så är det ju. Men en medarbetare till mig sa en sak. Att varför inte helt enkelt bestämma sig för att göra sina drömresor bara. Och skippa de här slentrianresorna. Och bara så här, men jag vill luffa runt i Australien i 5 veckor med familjen. Ja, men spara till det.
Just det. Och då sköter du flygandet sig själv. För det har man ju bara råd att göra var tionde.
Precis.
Ja, varför inte?
Tycker du det var ett bra tips? Istället för det här slentrianåkandet.
Jag måste fundera på det. Men det är ett bra tips. Vi ser om man kan leva upp till det.
Men vad fint.
Ut i våren. Ut i hösten.
Ja, det är lite blandade känslor för det.
Ja, vi hörs igen.
Tack. Hej då.
Hej då.